CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Hösten 2020 stod Hamid Zafar på toppen av sin karriär som skolledare och skoldebattör. Efter att ha gjort sig känd som rektor Hamid som vänt Sjumilaskolan i det utsatta området Biskopsgården hade han tagit steget upp till rollen som utbildningschef för en kommun. Och inte nog med det. Han var ledamot i Moderaternas kommitté för integrationsfrågor, skribent på Göteborgsposten och deltagare i den kommande säsongen av SVT-programmet På spåret.
Skoldebattören Hamid Zafar stängs idag av från flera uppdrag.
Då slog DNs avslöjande om vad han under olika pseudonymer hade skrivit på nätet ner som en bomb.
Hamid Zafar är en tung debattör i utbildnings- och integrationsfrågor.
Inom loppet av en dag förlorade Hamid Zafar alla sina uppdrag. Och positionen som en i det närmaste folkkär debattör i skol- och integrationsfrågor hade i ett slag förbytts i förakt och avståndstagande. I en text publicerad här på Kvartal beskriver han hur han upplevde dagarna då allt rasade omkring honom. Och hur han vid sidan av allt gott han gjort samtidigt kunde bli en person som uttryckte sig så avskyvärt om bland annat judar och homosexuella. Hamid Zafar, välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Ja, det har gått lite knappt 2 år nu. Om du försöker färdas tillbaka till den där dagen då Dagens Nyheters reporter ringer upp dig. Hur gick dina tankar där och då?
Ja, jag upplevde ju att det var som att befinna sig i mitt i stormens öga. Det var väldigt omtumlande. På många sätt och vis kändes det som om min tillvaro ställdes på ända.
Fattade du direkt vad det handlade om?
Ja, jag förstod vad det handlade om. Eller snarare så visste jag att det här var någonting. Alltså jag kände en olust inför det eftersom det här var någonting som hade tagits fram från längre bak i min historia. Någonting som jag hade vänt ryggen till sedan tidigare.
Men det stod kvar där på nätet. Det var inte så att du... För du skrev de där sakerna innan du blev en offentlig person. Mm. Någon som är väldigt om sig kring sig skulle kanske ge sig på en liksom, internetstädning i det läget. Men det gjorde inte du.
Nej, jag gjorde inte det. Så att, nej, det är mycket riktigt är det så att det stod kvar.
Mm. Vad var din första instinkt då när de ringde?
Nej, min första instinkt var såklart att försöka förklara och berätta vad som låg till grund för det. Men samtidigt var jag ju också ganska chockad. Det var jag inte beredd på, så att säga. Och jag kände nog mig ganska lamslagen på många sätt och vis. Framförallt känslomässigt att... att det här kom fram nu, och jag kände väl att att det här är väl någonting som jag såklart någon gång i framtiden skulle vilja berätta om, men nu fick jag inte chansen att göra det på mitt sätt och med mina egna ord, utan det liksom snarare slog ner som en bomb utan min vetskap eller inblandning på något sätt.
Kändes det som att det funkade bra att förklara, att ge bakgrund och sådär?
Nej, jag fick ju i princip ingen tid till förberedelse eller möjlighet att kunna liksom formulera mig på ett bra sätt. Det här var ju också någonting som jag hade, som jag nämnde tidigare, lagt bakom mig, och att kunna då träda tillbaka in i de känslor, i de resonemang som man befunnit sig i tidigare. Det är inte någonting man gör över en timme eller sådär, utan det var omtumlande, minst sagt.
Hur många år hade gått ungefär sedan du skrev det sista inlägget av den där karaktären på nätet till dess att de ringde?
Jag tror att det har passerat 5-6 år.
Så det var, du hade liksom lagt det lite bakom det då?
Precis, och framförallt så hade ju, från det att jag blev en offentlig person, så hade inte jag gått ut med någonting av det slaget. Jag hade inte skrivit någonting av det slaget. Och det beror ju också på att jag parallellt med den processen också hade gjort upp med mina åsikter. Och det är såklart en process. Och en nära vän till mig beskrev det hela genom att säga att vi tror oftast att människor har en, liksom, en väldigt linjär utveckling vad gäller åsikter. Men ibland är den spretig, ibland går den lite fram och tillbaka, ibland går den upp och ner. Men vid det tillfället, så från, när jag var offentlig person, så var det här någonting som jag hade lagt bakom mig och lämnat bakom mig, helt enkelt.
Hur gick den där uppgörelsen med de där åsikterna till då? Skedde den helt och hållet i tysthet, eller skedde den i dialog med andra? Eller?
Både och. Dels så kom jag i kontakt med personer som på många sätt och vis utmanade min världsbild, som var väldigt konspiratorisk. Jag hade en väldigt konspiratorisk världsbild. Men i möten med människor som hade väldigt tydligt avvikande åsikter än vad jag hade, så kunde jag på något sätt stångas med de här avvikande åsikterna. Och sen landade jag någonstans att jag var fel ute. Och är det någonting jag drog lärdom av under den perioden, var att det finns inga enkla förklaringar på någonting. Både vad gäller liksom världspolitiken eller samhällsutvecklingen. Alltså man blir också ödmjuk inför samhället runt omkring en. Vi människor, tror jag, alltid tenderar efter att rent instinktivt att leta efter enkla förklaringar och sanningar. Det ligger på många sätt och vis i våra naturer. Vi vill veta vad saker och ting beror på, och framförallt vi läser om det dagligen. Om jag tar till exempel den senaste tidens gängskjutningar, så söker vi efter enkla förklaringar att det måste bero på någonting. Men frågar man forskarna, så står de ju ganska svarslösa på många sätt och vis. Och jag tror att det beror också på att man vet att det här är väldigt komplext, att det beror inte på enskilda faktorer, utan det är många faktorer som gemensamt bidrar till att vi har fått den här utvecklingen som vi har i Sverige idag.
Vi går tillbaks till den där dagen, den där tiden för 2 år sedan. Var befann du dig rent fysiskt när du fick det där samtalet?
Jag var på min arbetsplats i Mullsjö.
Där du var utbildnings- och barnomsorgschef och så?
Precis.
Och mentalt då, var befann du dig mentalt precis innan, liksom på vilken plats i livet var den 37-årige utbildningschefen Hamid Safaren där höstdagen?
Alltså jag hade ju ett ganska hektiskt liv i den tidpunkten. Vi hade precis spelat in På spåret, vill jag minnas, och jag skrev i Göteborgs-Posten regelbundet olika krönikor, och var också anlitad som föreläsare i olika sammanhang. Och så mitt liv var ju ganska stressigt på många sätt och vis. Jag upplevde ju att de här sakerna, alltså mitt engagemang i de här frågorna, alltså rörande skola, integrationsfrågor och så vidare, det var ju någonting som jag verkligen brann för. Och jag kände att det här behöver jag prata mer om. Det måste komma ut till i fler sammanhang, och det var liksom det jag helt och hållet inställd på. Och jag är medveten om att om det inte hade gått, om det inte hade gått som det gick i slutändan, så är jag övertygad om att det var det är den typen av frågor jag hade fortsatt engagera mig i.
Mm. Till en början så svarade du ju på frågor i medierna. Du svarade ju naturligtvis på Dagens Nyheters reporters frågor, och så här sa du exempelvis till Ekot den 15 oktober.
Jag befann mig i en period i mitt liv då jag hade en väldigt, väldigt skev uppfattning om saker och ting. När jag läser igenom det här idag så är det riktigt dåligt, fruktansvärda saker och någonting som jag verkligen tar avstånd ifrån.
Hur närvarande var du när du svarade på de där frågorna? Det låter lite mekaniskt.
Jag var både mentalt och själsligt på en helt annan plats. Mm. Jag tror att det är svårt att beskriva med ord hur det kändes att vara i den där mangeln som jag var i just då.
Förstod du att det var en fallucka som liksom drogs undan och att du förmodligen skulle mer eller mindre tappa allt?
Alltså jag har haft möjligheten att reflektera över det ganska mycket. Att dels var jag lite förvånad eller lite smått chockad över att det fick ett sådant medialt genomslag som det fick. För jag menar, jag vid den tidpunkten så identifierar mig jag mig fortfarande i allra största utsträckning som en vanlig tjänsteman som jobbade med skola och inte mer än så. Att jag hade deltagit i vissa sammanhang, jag hade sommarpratat och skulle vara på tv. Men det var inte det jag identifierade mig som, utan det var ju fortfarande att jag hade ett vanligt arbete. Jag gick till jobbet 5 dagar i veckan och gjorde precis sånt som man förväntas göra när man jobbar som tjänsteman inom offentlig sektor. Men jag var inte beredd på det mediala genomslaget.
Du hade inte förstått riktigt hur upphöjd du hade blivit på något sätt också då? För det är väl
precis, det. Mm. Precis. Det tog mig lite sådär på sängen att det var att oj, att det skulle få. Alltså på sin höjd trodde jag väl att det skulle liksom generera i alltså en text i ett nyhetsflöde, men inte mer än så.
Mm. Nej, det blev ju klart större. Mm. Du beskriver i den här texten i Kvartal då, som vi har publicerat här nu i dagarna, hur du kör bil hem från Mullsjö där du ju jobbade då, hur din telefon ligger på passagerarsätet och ringer oavbrutet. Och precis när du bestämmer dig för att helt enkelt stänga av telefonen så ringer din far. Vad säger du till honom då?
Alltså, jag minns att mycket riktigt att telefonen ringde oavbrutet under den resan, och när min pappa ringde, jag såg att han ringde mig, så plötsligt så kände jag att jag kunde liksom inte hålla mig med, utan då kom tårarna och jag grät liksom i flera minuter oavbrutet. Tårarna bara rann och han stöttade ju mig, och min och min fars relation har alltid varit sådan att jag sett upp till honom, att han har liksom betytt väldigt mycket för mig, varit en stark person i mitt liv, och jag har aldrig liksom velat känna mig särskilt svag inför honom.
Så det här var en stor grej?
Det var en väldigt, väldigt stor grej, och just att han på något sätt hade, att han uttryckte sig så stöttande gentemot mig, och Det var väldigt, väldigt känslomässigt just då, och jag tror att där någonstans så brast det för mig känslomässigt när jag satt där i bilen i samtalet med min far.
DNs journalister hade då alltså lyckats luska ut att du bland annat under Twitter-pseudonymen Mikael Hakim hade haft en ton som låg väldigt långt ifrån ditt offentliga jag, och där du dessutom då skrivit saker som andades homofobi och antisemitism.
Mm.
Har du någon aning om hur det där kom fram och varför det kom fram just då?
Nej, ingen aning alls faktiskt.
Det har du inte heller jublat?
Nej, jag har. Tanken har ju, alltså det är klart att jag har funderat på hur det kan ha kommit fram, men jag har inte känt att det har varit värt att lägga ner energi på att luska fram det där. Nej.
Tycker du så här i efterhand att det var bra att det kom fram?
Jag hade önskat att jag fick redogöra för min vision av det hela. Och jag hade ett antal personer i min bekantskapskrets som visste om det. som jag hade berättat om det här, för innan det här kom fram, innan intervjun med DN gjordes. Jag tror att vi där och då var överens om att vid något tillfälle så ska det här, så behöver jag komma ut med det här. Att det här är en del av min bakgrund och min historik. Nu fick jag inte den möjligheten, så att nej.
Mm-hmm. Du funderade inte på om det var någon av de här människorna i din bekantskapskrets som hade satt på den här bollen?
Nej, det tror jag inte.
Du var som mest aktiv på nätet med den här typen av kommentarer mellan 2011 och 2016, det stämmer va?
Mm.
Så det hade ju gått några år som sagt. Men var det här ändå något som du bara hade gått och väntat på att någon skulle gräva upp, eller hade du lite grann förträngt det?
Du menar om...
Att du gick och väntade. Det här var liksom en lite smutsig hemlighet som du hela tiden var lite orolig över att den skulle bita dig i svansen, som den sen gjorde också.
Nej, alltså... Jag trodde väl inte att det skulle komma fram på det här sättet som det gjorde. Alltså jag tänkte väl att om det någon gång kommer fram så skulle jag kunna... på något sätt berätta om det på ett annat sätt i något slags samtalsforum eller liknande.
Lite kanske på det sättet som du gör i Kvartal i den där texten.
Ja, men precis. Mm. Där jag på något sätt kan sätta ord på vad var det som hade lett mig dit där jag då befann mig, i den situation jag befann mig i, med de åsikter som jag hade och hur jag tog mig där igenom. Att på något sätt kunna sätta ord på det. Men medielandskapet som du känner till, det är ju ganska, det är snabba ryck. Det kan gå väldigt snabbt.
En sommartimme med partiledaren.
Varför har ni inga barn? Var det första han frågade mig och min hustru Birgitta.
Det där var Bad Moon Rising och det är för att man alltid ska spela Creedence i alla program.
Jag kan inte motstå förmånen att få prata oavbrutet här till Kvartals lyssnare.
Vi erbjöd alla partier en timme på Kvartals poddplattform som de fick göra vad de vill med. Så länge partiledaren har huvudrollen och spelar fyra låtar. Nu har vi ett resultat. Följ vår satsning En sommartimme med partiledaren. Vi släpper tre ytterligare avsnitt nästa på söndag.
Tack för att ni har lyssnat.
Vi ska återkomma till vad det var du hade skrivit, eller i alla fall några exempel på det du skrev på de där nätforumen och hur du ser på det idag. Men först tänkte jag att vi kunde just gå tillbaka lite i ditt liv för att försöka förstå lite grann hur din världsbild byggdes upp då fram till de där åren. Du är född i Afghanistan, men du kom redan som femåring till Sverige och till Göteborg. Vad var det ni flydde ifrån då?
Undan den sovjetiska invasionen av Afghanistan.
Just det, det som började 1979 va?
Precis. Mm.
Hur upplevde du de första åren i Sverige? Vad var det framförallt som formade dig där?
Skolan skulle jag säga. Jag växte upp i Biskopsgården i Göteborg. Dit jag senare skulle komma för att arbeta som rektor. Och i Biskopsgården vid den tidpunkten så det var ett mångkulturellt område då också och utsatt. Men det som formade mig allra mest det var att jag hade drivna och duktiga lärare som verkligen hade gjort det till sitt livsuppdrag att vi elever oavsett våran bakgrund skulle ta del av Sverige och göra det till vårat nya hemland. Så det skulle jag säga kom att prägla mig väldigt mycket.
Mm. Som svensk, som jag är då, uppfostrad i någon slags sekulär, kristen, västlig anda, så finns det ju vissa saker som man får med sig på något sätt med modersmjölken. Att demokrati är bättre än diktaturer, förintelsen av judarna är världshistoriens värsta förbrytelse, den liberala och individualistiska människosynen, att folk får leva som de vill så länge de inte skadar någon annan och så vidare.
Mm.
Skulle du säga att du som uppväxt i Sverige i en kulturellt muslimsk familj och i ett bostadsområde där många, precis som du då, hade sitt ursprung någon annanstans än i Sverige, fick ni med de värderingarna på samma självklara sätt, tror du?
Ja, det fick vi ju framförallt från skolan.
Mm.
Det skulle jag säga att där kom ju, därav att skolan kom att spela så stor roll för mig. Att kunna känna att man identifierar sig som svensk och vad det innebär. Att det finns tabun i Sverige, vad man kan och inte kan säga, vad man får och inte får göra. Jag tror också liksom att värnandet av yttrandefriheten.
Så det var lika förankrat. Det skulle du säga är lika förankrat hos ungdomar som växer upp i mångkulturella områden som i vilket område som helst via skolan då?
Alltså jag tror att om skolan tar det uppdraget på stort allvar, just det här med att förmedla till eleverna vikten av demokrati och yttrandefrihet, men man samtidigt inte får det på hemmaplan, alltså i hemmiljön, så tror jag ändå att då har skolan möjlighet att problematisera åsikterna från hemmiljön. Men i mitt fall så var jag inte på något sätt präglad av de åsikterna från min hemmiljö. Alltså, även om min far deltog i motståndskampen mot Sovjet under 80-talet, så var hans politiska engagemang var nästan uteslutande kopplade till Afghanistan och den afghanska utvecklingen. Och jag menar, vi sitter här 2022 och vi sitter idag med en talibanregim vid makten i Afghanistan på nytt igen. Så Afghanistan har i princip under hela mitt liv varit ett land som präglats av konflikter hela tiden. Så att jag förstår att min pappa har varit engagerad i det eftersom det är en konflikt som har pågått så länge.
Men jag menar, frågan om Israel-Palestina eller den dåliga behandlingen av muslimer världen över efter 9/11, det var inte någonting som liksom diskuterades så mycket?
Nej, jag tror aldrig ens mina föräldrar har visat särskilt mycket intresse ens över situationen i utvecklingen i Sverige. Ännu mindre i Europa eller i världen runt omkring, utan jag skulle nog säga att den nästan uteslutande har varit koncentrerad till den politiska utvecklingen i Afghanistan. Det är inte så konstigt, stora delar av min släkt bor i Afghanistan, så de har liksom varit känslomässigt ganska engagerade just i Afghanistan.
Du beskriver ju i kvartaltexten några händelser som ändå formade dig som ung man i Sverige. Den första intifadan till exempel i Israel-Palestina, Sovjetunionens angreppskrig mot Afghanistan som du nämnde, kriget i ex-Jugoslavien. De där grejerna, hur formade de dig eller din syn på världen och rättvisa och så vidare?
Ja, jag har ju ganska starka minnen från de konflikterna. Alltså 90-talet var ju på många sätt och vis ett konflikternas årtionde. Till exempel i Rwanda eller på Balkan som var ganska gräsliga. Eller väldigt gräsliga med stora civila offer. Folkmord, stora övergrepp på civilbefolkningen. Där det verkligen blir tydligt att människan inte har gjort upp med sitt onda jag.
Och vad hände med dig då? Alltså, för det här var ju några av de där sakerna, Srebrenica och Rwanda. Det är ju då i princip försvarslösa människor som slaktas i flera fall. Vad hände? Hur påverkade det din syn på saker och ting?
Nej, men jag ryckte så väl med i att även om konflikterna låg långt bort så var de inte så långt bort. I synnerhet inte i fallet vad gäller Balkan. Jag bodde i Biskopsgården under Balkankriget och jag minns ju att det över en natt kom mängder med flyktingbarn och började på våran skola och hade bakgrund i Balkan. Och där fanns det både bosnier och bosniserber, kroater och så vidare. Att det fanns liksom, konflikten kom så nära in på en, även hit till Sverige. Och det kunde man ju se ganska snabbt också, att det delades upp etniskt, alltså kompisgängen delades upp på skolgården. Men för min del, när jag tog del av nyhetsrapporteringen som var väldigt mörk vid den tidpunkten, var ju att etablera en slags idé om att de här konflikterna är en Davids kamp mot Goliat. Att det finns en väldigt stark ond sida mot en svagare motpart.
Och där ville du gärna sida upp med David då, tolkar det som.
Precis.
Du var 18 år när 11 september-attackerna inträffade i New York och Washington. De följdes ju av skarpa motsättningar mellan väst och den muslimska världen. Först attackerades talibanernas Afghanistan och sen Irak. Det där beskriver du ju i kvartalartikeln, att det där påverkade dig. Hur?
Framförallt för att jag kände en oerhörd orättvisa för att Afghanistan, man ska komma ihåg att vid den tidpunkten som USA gick in i Afghanistan så hade Afghanistan genomlevt ett femårigt talibanstyre som hade kastat landet tillbaka in i medeltiden. Kvinnor fick inte gå ut, knappt gå ut och röra sig ut i samhället. Flickor fick inte gå i skolan, män var tvungna att odla skägg. Alltså ett samhälle som saknade motstycke i den moderna världen. Och då att samtidigt få betala ett så högt pris. För att man ska ju komma ihåg att de här männen som flög in i tvillingtornen i New York, de hade ju nästan samtliga bakgrund i Saudiarabien och i Mellanöstern. De hade inte någon afghansk koppling. Men jag upplevde att det var det redan kuvade afghanska folket som fick betala priset för attacken mot tvillingtornen.
Och det själva motivet var att man hade hyst Osama bin Laden då i Afghanistan egentligen.
Precis, precis.
Men betyder det också att du blev arg på USA helt enkelt?
Precis.
Och USA och Israel, alltså jag försöker följa lite grann det du beskriver i texten. Hur såg den kopplingen ut då, om man ska försöka styra in det på varför du då hade de här negativa känslorna kring Israel?
Ja, som du var inne på tidigare, att dels det hände ju ett antal saker i början på 2000-talet. Dels så hade vi ju attacken på tvillingtornen, USAs invasion av Afghanistan tre veckor senare. Och sen knappt två år senare attacken på Irak. Som redan av många då vid den tidpunkten ansågs vara regelvidrig, att det fanns inte skäl för att attackera Irak trots att man styrdes av en envåldshärskare. Och sen så hade du tre år senare så blossade det upp ett krig mellan Israel och Libanon där Israel gick in på bred front med tung artilleri in i Libanon och så att det för min del var det som att nu har framförallt USA men också Israel iscensatt en operation för att destabilisera Mellanöstern och Centralasien. Att det här är liksom man kan ju de som minns vet ju att till exempel Bush den yngre framställdes ju på ett sätt vid den tidpunkten i media som en krigshetsare. Det är lätt att glömma bort det nu när vi har haft ett styre med Trump. Men Bush hade ju, han beskrev sig på många sätt och vis vid den tidpunkten som en krigshetsare. Han hade startat igång två krig i Mellanöstern och också fördjupat klyftan mellan väst och den muslimska delen av världen. Så att, ja.
Du bör ha varit någonstans 23, 24, 25, 2006. Du får kontakt med föreningen Sveriges unga muslimer. Var befinner vi oss nu? Är det där i den vevan eller?
Precis.
Och vad var det som lockade med dem då?
För min del var det ju också slags identitetssökande. Jag hade påbörjat mina universitetsstudier och så hade såklart ett engagemang och ett intresse av de här globala frågorna, orättvisefrågorna i efterdyningen av 11 september, USAs invasion av Afghanistan och Irak och så vidare.
Kände du dig också oschysst behandlad i Sverige på något sätt då?
Nej, men det är klart att det fanns en, det blev ju väldigt tydligt i Sverige också att tillhöra en muslimsk minoritetsgrupp i Sverige. Och också afghan för den delen. Det var inte någonting som var särskilt populärt. Jag skulle nog säga att det var Det tror jag de flesta med muslimsk bakgrund som upplevde de åren, att det var en förändring, att muslimer i allmänhet utmålades som ett potentiellt hot på många sätt och vis. Så är det givetvis, att samhällsklimatet hårdnade och kallnade.
Och identitetssökandet då, som du beskriver, låg till grund för att du sökte till Sveriges unga muslimer. Det hängde ihop med det.
Ja, men precis. När jag kom i kontakt med dem, så blev jag inledningsvis väldigt positivt överraskad att här fanns det svenska ungdomar med muslimsk bakgrund som identifierade sig som svenskar, men samtidigt identifierade sig som muslimer, att man hade liksom kunnat förena dessa två identiteter för att skapa någonting positivt och också kunna bidra på ett positivt sätt till det svenska samhället. Många av dem som ingick i den organisationen hade ju exempelvis akademisk bakgrund.
Mm. Och du utbildade, som du sa, och började skaffa ett yrkesliv. Om vi tittar på året 2011, var befinner du dig då?
2011, då befann jag mig i Stockholm, arbetade på Skolinspektionen.
Just det. Och ungefär då, jag vet inte om du har skrivit tidigare också, men det är de inläggen som DN då så småningom avslöjade. De började ju där 2011. Mm. Varför vill du skriva de där inläggen i den situation du befinner dig i då? Och varför anonymt?
Som jag nämnde tidigare, så var det ju dels för att jag hade dels kände en besvikelse över det som jag såg, bristen på det här engagemanget för de olika rörelserna i Mellanöstern, att man inte var konsekvent med att ta ställning för demokratin i de här folkresningarna. Så det fanns ju dels en besvikelse över det, men sen så upplevde jag det att det måste finnas någonting annat där bakom. Att det här är på många sätt och vis.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Regisserat, om man kunde följa spåren till, och det var ju också, jag tog ju också del av texter som var väldigt konspiratoriska till sin natur, där man på många sätt och vis härledde de olika konflikterna i Mellanöstern, den arabiska våren och så vidare, till att det här är någonting som orkestreras utifrån, och att det här inte är bara en naturlig utveckling.
Och vem vinner på det här? Och då var Israel då någon som ofta fördes fram, gissa, och judarna, som man då sa.
Precis, ja. Precis. Men framförallt för att där man kunde se till att vem har intresse av ett Mellanöstern som blir destabiliserat.
Men varför hade du det här behovet av och liksom, den här ventilen då, som det innebar, antar jag, att skriva anonymt, ganska argt då, som du gjorde? Varför hade du det behovet? För då var du ju ändå redan etablerad. Du jobbade på Skolinspektionen och sådär.
Alltså jag var inte en offentlig person.
Nej, men du hade ju ett liksom
ett
jobb. Och
alltså jag tror att den närmaste jämförelsen, jag har också haft möjlighet att reflektera över det. Att jag tror att den bästa jämförelsen är väl att jämföra med fotbollshuliganer, som jag tror många av dem har normalt fungerande arbeten och vardagsliv, men inte heller drar sig för att gå ut och puckla på varandra om de möter någon av motståndarsidan, eller att skriva av sig på forum på nätet där man skriver ganska hemska saker om motståndarsidan. Det är väl den bästa jämförelsen jag kan göra. Att det finns ett behov av att identifiera sig med likasinnade.
Och dessutom då, vad ska vi säga, få ur sig någon form av frustration då, tänker jag, eller?
Ja, precis. Och det här var ju inte någonting som jag delade med folk i min närhet. Det var inte någonting jag delade med min familj exempelvis. Nej. Utan nätet blev på något sätt det forumet där man kunde ge uttryck för den typen av åsikter och också kunna göra det anonymt.
Mm.
Det här var ingenting som jag skulle ställa mig på ett torg och säga öppet.
Nej. Du kallar dig Adam Sia, Mikael Hakim som alias då. Vad betyder de där någonting för dig, just de aliaserna?
Nej, utan
det var något du hittade på bara.
Påhittade.
Förstår du redan när du skriver, du gör det ju som sagt anonymt, att det du uttrycker är liksom långt utanför vad som anses vara okej?
Absolut.
Vi kan väl ta upp ett av dem där reaktionerna blev starkast. Det var efter terrordådet i Oslo där och på Utöja. Du är i polemik på Twitter med Sverigedemokraten Kent Ekeroth och skriver så här då till honom under pseudonym. Så får vi höra dig böna och be på dina usla judiska knän där du ursäktar dig för att du var ett fan av mördarens blogg. Det var väl en spekulation att den här Fjordman skulle ha någonting med dåden att göra. När du skrev så, hur tänkte du där och då? Kommer du ihåg?
Jo, men det här var ju en det här fanns ju i de nätkretsar som jag rörde mig i, så fanns det liksom en väldigt tydlig ett väldigt tydligt utpekande av att till exempel bröderna Ekeroth, att de hade judisk bakgrund. Det är därför de flaggar med sig, oftast framställer sig med israelisk flagg och så vidare. Att det här är, de är en del av den kulturen. De är en del av den politiska ideologin, alltså den sionistiska ideologin.
Mm. Och den var du väldigt arg på då, så att säga.
Jo, men precis. Och det fanns ju, jag vill minnas att Kent Ekeroth var väl en av de som i ett väldigt tidigt skede gick ut och skyllde attacken, utöjde attacken på muslimska extremister.
Och varför var det en viktig poäng för dig att göra då att Kent Ekeroth är jude?
Ja, att han på så sätt också tydligt hade demonstrerat att han var bara intresserad av att utmåla utöattacken som en muslimsk attack.
Mm.
Att det här är återigen en muslimsk attack, trots att vi inte vid den tidpunkten hade faktan. Och att det sen skulle komma att visa sig att det var högerextrem terrorist.
Ett annat inlägg som fanns med i DNs granskning var skrivet i april 2012 på den högerextrema sajten Nordfront, och då undrade jag sig, vad hade du där att göra?
Nej, men jag identifierar mig inte som någon slags högerextrem som tog ställning för ett vitt samhälle som framväxten av ett vitt Sverige, nationalistiskt samhälle. Det var inte den typen av åsikter som gjorde att jag närmade mig de där forum, utan att där fanns det radikala åsikter som på många sätt och vis kunde peka ut samhällsproblem. Och dra det till sin spets. Det var väl det som lockade, tänker jag.
Det var någon slags frimodig debatt och med en udd, gissar jag då, mot judar och Israel då, om det var liksom en nazistisk eller sida.
Ja, precis, att det var väldigt högt i tak. Mm. Det fanns mängder med konspirationsteorier. Mm. Och går jag tillbaka och läser vissa av de där konspirationsteorierna, så är det idag skrattretande hur oftast väldigt förenklade de är och tagna ur sitt sammanhang, där man liksom alltid försöker, det spelar ingen roll vad det är för fråga, men man försöker liksom alltid leta efter någon slags konspiratorisk tråd som man kan följa.
kan du förstå dig själv där och då? Alltså för du framstår ju som en ganska eftertänksam person nu. Kan du förstå hur du i den situationen och åldern, du var ju med bred marginal vuxen, men du var ju yngre än vad du är nu, hur du inte kunde se det där då?
Nej, men det är väl som jag var inne på tidigare, att man, jag tror att det är en kombination av att dels är man anonym, bakom en skärm så tror jag att människor i allmänhet uttrycker sig på ett sätt som de inte skulle göra om de stod ute i det offentliga samtalet. Jag tror att det var en väldigt bidragande orsak.
Att du trodde att du kunde göra det utan att det skulle få några konsekvenser?
Ja, men precis. Anonymiteten bakom en skärm tror jag var väldigt starkt bidragande. Och sen också, jag menar, den här parallellen jag gjorde till exempel till fotbollshuliganer, att man väldigt tydligt har identifierat en motpart som man också kan hetsa mot. Så jag tror att det var en kombination av de här två sakerna.
Och i ditt fall var det då, får man ju ändå tolka det som Israel och judar i någon slags kollektiv. Du skrev på den där Nordfront-sajten, det var ju ett inlägg som också togs upp. Krämer är ett klassiskt europeiskt judenamn och betyder just krämare. Ett annat judiskt namn av samma klang är Leugner, och så har du skrivit inom parentes lögnare. Jag vågar säga att nästan alla människor ibland har åsikter och tankar som man skäms lite för eller förstår att det där ska jag nog hålla för mig själv. Men just därför stannar de ju ofta inne i huvudet. Och då är ändå frågan så här, varför kände du det här, ville du få ur dig? Vad var poängen med det?
Nej, men det var ju en frustration. Det var en... ett också, som jag var inne på tidigare, ett forum som gav möjlighet där man kunde uttrycka en frustration under anonymitet. Det här var inte, jag hade liksom inga forum i min vardag där den typen av åsikter kunde komma till uttryck. Ett slags barnsligt uttryck, och jag, som jag var inne på tidigare också, att när man går tillbaka till den där typen av åsikter och den typen av resonemang som fördes i dessa forum, så var det ju helt galet. Alltså helt galna som jag idag skäms för att man har skrivit. Men jag har väl alltid varit, vad ska man säga, om man säger så här, att det är ingen slump att jag, när jag lämnade det där bakom mig och började jobba som tjänsteman, som rektor i förorten, kom också att börja skriva till exempel ledartexter och krönikor och deltog i olika samtal om förorten och integration och så vidare. Att det har liksom väl alltid funnits någon slags ådra hos mig där jag känt ett behov av att prata om olika saker och ting.
Om jag ska försöka sammanfatta då det här ganska långa samtalet vi har haft nu då, så byggdes det upp en frustration hos dig där du upplevde det som vid den tiden att USA, uppbackad av Israel, alltid utnyttjade sin övermakt för att hunsa andra, och vilket gjorde att du då kände ett behov av att uttrycka dig på det här sättet. Ungefär så, eller?
Ja, precis.
Då är vi tillbaka egentligen där vi började vid den här oktoberdagen då DNs reporter ringer upp, och från den dagen börjar en annan tideräkning i ditt liv. Hur snabbt förändrades liksom saker för dig där de där dagarna?
Oj, väldigt snabbt. Det var att, som jag nämnde, att gå in i en slags mangel.
Men det gick på några dagar bara?
Ja, precis. Och jag gick ju knappt ut de första dagarna.
Hur snabbt gick det innan du inte hade ett jobb att gå till?
Nej, men det var ju en process som dels sköttes genom facket.
Men du var inte där då under den processen?
Nej, i ett senare skede var jag ju det. Men de första dagarna så var jag ju, då var det ju, jag tog inte ens del av det som skrevs. Jag har fortfarande än idag inte liksom läst alla artiklar som har skrivits om mig under den tidpunkten.
Vad gjorde du då? Alltså, låg du liksom i fosterställning och försökte sova, eller vad gör man?
Nej, men jag sökte stöd hos min familj. Jag gick hos psykolog. Och det är ganska, jag hade tidigare aldrig varit hos psykolog. Jag var ju som chef den som remitterade anställda till psykolog och rehabilitering. Och nu var det jag som befann mig i den situationen som behövde uppsöka någon som kunde ge mig mentalt stöd och ge mig verktyg att bearbeta den här processen.
Funkade det?
Jo, men det tycker jag. Och på många sätt och vis skulle jag säga att som på många sätt och vis så var det att gå in i ett mörkt rum och lära sig möjligheten att kunna lämna det mörka rummet. Så för mig var den processen med psykologen en möjlighet att kunna ständigt lämna det här svarta mörka rummet som jag trädde in i. Som var liksom en destruktiv plats för mig.
Mm. Hur reagerade människor i din omgivning när det här blev känt då, genom Dagens Nyheter?
Många av mina goda vänner ringde och hörde av sig och skrev till mig. Och vänner som jag inte hade haft kontakt med på många, många år hörde av sig. Jag fick brev hem av för mig okända personer också som skrev stöttande.
Och vad var det de stöttade? Dig som person eller också det du hade gjort? Eller?
Nej, utan att det här, man beklagade att det här hade hänt och de hoppades, önskade att jag någon gång skulle kunna ta till ord och beskriva den här situationen och försöka hitta en väg tillbaka. Men de flesta skulle jag säga av dem jag hade en relation med stöttade mig i det här.
Så det var inte så att väldigt många bara försvann? Om vi pratar bekanta också, sådana som man trodde kanske att man hade en relation med?
Nej, så var det faktiskt inte. Och det var väl lite det jag var beredd på kanske, eller befarade att människor i min närmsta bekantskapskrets skulle liksom vända mig ryggen. Men så var det faktiskt inte, utan jag har haft väldigt, väldigt bra stöd av framförallt min närmsta familj, mina föräldrar, syskon, och sen har jag haft väldigt bra stöd av gamla goda vänner som jag kunnat sitta ner med och bearbeta det här.
Det kan ju finnas bekanta som var judar eller homosexuella eller hasarer som du också var på i något av de där inläggen. Reagerade de? Var det någon som liksom hörde av sig och sa jag är besviken på det? Eller?
Jo, men så var det. Mm. Det var något brev jag fick från en person som var på väg att läsa till lärare, som hade sett upp till mig och sen läst artikeln och avslöjandet och kände liksom en djup besvikelse. Det var ändå skriven med stor respekt, men det är klart att jag, när jag läste det brevet, så kände jag också att jag har sårat folk. Att jag har sårat väldigt många människor. Det kände jag ju såklart stor sorg över. Just den här, och det har liksom präglats de här två senaste åren hos mig, att jag verkligen sårat väldigt, väldigt många människor. Och det brevet skulle jag säga, just att det här var en person som läste till lärare, hade liksom tagit del av det jag hade skrivit om skolan och hur jag jobbat inom skolans värld och sett upp till mig och sökt sig till att läsa till lärare, kände som besvikelse. Då kändes det som att man hade gjort många människor besvikna och ledsna.
Så det tog lite extra hårt? Låter det.
Ja, men det skulle jag säga att det gjorde, att det var tufft. Det var det verkligen.
Om vi utvidgar det från de första dagarna till den första, säg, halvåret, hur var det där då när du hade gått från, och det var liksom, du var väldigt efterfrågad, du var på tv och radio och du skulle vara i Moderaternas integrationskommitté och allt möjligt, och sen blev det väl då ganska lugnt?
Jo, men så är det, och på sätt och vis så kände jag en lättnad över att telefonen slutade ringa, för att det var verkligen, alltså den ringde konstant de första dagarna, den första veckan. Men sen så var det väl en ny process som startade hos mig, att okej, jag behöver liksom på något sätt bearbeta vad det var som hände. Jag har ju alltid till exempel tränat under över 20 års tid. Jag slutade träna under ett halvårs tid var jag inte och tränade. Jag mådde inte särskilt bra fysiskt, och när jag inte tränar så påverkade min sömn. Så efter ett halvår kände jag att jag behöver liksom bygga upp mig både fysiskt och mentalt och försöka liksom blicka framåt.
Men det tog ändå ett halvår. Vad gjorde du på dagarna det där halvåret när du inte tränade och inte blickade framåt?
Nej, men jag läste mycket. Jag har ju jag tittar mycket på film. Jag försökte träffa vänner, göra saker och ting som inte ledde mig in i det här mörka rummet som jag beskrev tidigare. Att jag liksom ständigt skulle försöka hålla mig utanför det mörka rummet.
Och vad är det mörka rummet mer konkret?
Det mörka rummet är en plats som bara handlar om destruktiva tankar och känslor. Där man inte ser något slags ljus, utan allt elände, allt är destruktivt, självförvållat såklart. Men det är en plats som jag inte hade velat befinna mig på och inte må bra att befinna mig i under en längre tid.
Så du lärde dig att på något sätt inte gå in där?
Precis, att liksom tänka positiva tankar, göra positiva saker med vänner och bekanta och familj och så att liksom försöka göra positiva saker, åka ut på landet, plocka jordgubbar, läsa bra böcker, se på bra filmer. Sen är jag en person som jag varit inne på tidigare, alltid varit samhällsengagerad eller liksom tagit del av samhällsutvecklingen. Så det är ju någonting som jag också kommer att börja göra, liksom ta del av nyhetssändningarna, läsa vad som sker i samhället, ta del av samhällsutvecklingen. Jag var till exempel på plats dagen efter det här mordet på den här polisen i Biskopsgården förra sommaren och liksom, kunde liksom se på nära håll vad är det som håller på att hända här, hur kunde det här ske, prata med de boende där i området.
Men jobbade gjorde du inte egentligen, du hade inget jobb att gå till då?
Nej, precis.
Vad levde du av?
Jag hade ju fortfarande en lön vid den tidpunkten.
Det blev en uppgörelse med Mullsjö kommun,
precis.
Ja.
Precis.
Okay. Men det måste ha varit, som sagt, för någon som har varit så upptagen och efterfrågad, den här, det måste ha blivit väldigt tomt liksom.
Jo, men så var det. Jag fick ju ett ganska mycket tid i mitt schema, det kan man väl säga. Men också, som jag var inne på tidigare, att kunna försöka fylla min vardag med alltså kreativa saker att göra. Gå på film, museer och liknande. Att försöka liksom fylla min tillvaro med kreativa och positiva saker.
Och efter ett halvår så började den här resan, förstår jag det som, mot, liksom mot framtiden igen.
Jo, men precis. Då kände jag att okay, jag måste börja blicka framåt. Jag måste men den processen måste börja med att jag bearbetar vad som hade lett mig ner i diket, så att säga. Jag var tvungen att göra upp med min historiska bakgrund och vad som hade lett mig in i de här destruktiva sammanhangen och destruktiva subkulturerna.
Det tog ändå 1,5 år innan du valde att ta det här steget. Du har ju faktiskt inte pratat med någon. Varför var det dags nu?
Framför allt för att jag under den här processen upplevde att de här åsikterna som jag hade då inte definierade mig som person. Det tror jag var det främsta skälet. Jag hade ju också under åren som jag hade jobbat som rektor exempelvis faktiskt kunnat gjort ett väldigt bra jobb. Jag kände också att det var att jag vill inte att det arbetet bara skulle alltså glömmas bort, eller att det arbetet vi hade gjort där och då, jag tillsammans med mina kollegor, att det här på något sätt skulle definiera, att det där skulle bara glömmas bort på något sätt. Så det är framförallt de skälen till det. Och sen också att jag när jag blev en offentlig person så hade jag ju lagt den typen av åsikter bakom mig, och jag kände väl att men nu avslöjas jag med det, men det här är ju någonting som jag har lagt bakom mig och jag definierar mig inte längre som de här åsikterna jag hade vid den tidpunkten tidigare, längre bakåt.
Kändes det som en orättvisa i det?
det är svårt att prata om orättvisa, men som jag var inne på inledningsvis så fick jag inte riktigt ge min version av det hela. Och som jag var inne på tidigare också, så skulle jag ju såklart när jag någon gång vid något tillfälle komma till en sån punkt i mitt liv där jag behövde berätta om det. Men framförallt eftersom jag inte upplevde att den här typen av åsikter definierar mig som person.
Mm.
Och det var framförallt det skälet till att jag kände att okay, jag måste bearbeta det här. Måste bearbeta, göra upp med min historia och lägga det bakom mig.
Men du har ändå samlat kraft i en tid innan du tog det här steget. Vad var dina största rädslor för vad det här kan utlösa då, att du ändå pratar öppet, om du försöker förklara?
Dels, som du var inne på tidigare, så har jag inte ställt upp i några sammanhang. Jag har inte gett min version av det hela.
Många har frågat, ska vi väl vara tydliga med, va?
Ja, det är många som har frågat, och det är många som har frågat om när jag ska liksom ge min vision av det hela. Så är det faktiskt, och jag har väl, det som har dragit ut på tiden är väl också att det här är ingenting som jag har känt att jag kan bara växla om och gå ut och börja prata, utan det här har varit en inre resa för mig, framförallt en själslig resa. Alltså jag har ju haft under de senaste 2 åren ganska djupa törn in i min själ, och det har varit en smärtsam process att ta bort vartenda törn ur själen, läka för att sen kunna berätta om det.
De här törnen, har de mest bestått av att det här gjorde dig så illa att liksom få schavottera på det här sättet, eller var det också det här åsiktskomplexet som du hade lagt bakom? Det fanns det någonting av det att dra ut ur hjärtat också?
Absolut, både och skulle jag säga. Dels som du var inne på att den här chocken över att bli varse om att det här fick ett så stort medialt genomslag när bomben briserade. Det var ju liksom en väldigt smärtsam upplevelse, omtumlande upplevelse. Men också att behöva gå tillbaka och se sig själv i spegeln. Att ställa sig framför spegeln och ställa sig frågan varför tyckte du som du gjorde? Vad var det som ledde dig till att skriva så som du gjorde? Mm. Alltså det var en fråga som jag behövde vända till mig själv. Att helt enkelt göra upp med mig själv, min egen personlighet, min egen identitet. Och det är på många sätt och vis det var på många sätt och vis en smärtsam upplevelse. Jag tror att Tranströme skriver ju det, att det är ont att gå genom väggar, men det är någonting som man måste göra. Så jag tänker att det var en sådan slags process jag genomgick.
Söker du förlåtelse också?
Jag lägger framför allt vikt vid att be om ursäkt, såklart, till alla som tagit väldigt illa vid sig av mina åsikter. För mig är det väldigt viktigt att jag på alla sätt och vis kan framföra det. Att det här är någonting som jag är djupt ledsen för, att jag skrev den här typen av åsikter. Så det hoppas jag framkommer tydligt.
Tror att för jag har en egen tanke där, att vårt samhälle har på sätt och vis, liksom katolska samhällen på något sätt, lite mer inställda på att man syndar och sen får man förlåtelse. Men vi har inte riktigt samma ordning här.
Det protestantiska Sverige, tänker du?
Ja, jag kan uppleva att det är lite svårt och liksom, att vi inte riktigt har de verktygen eller den ordningen, som sagt. Tror du att det är lätt att få förlåtelse för en sån här sak som trots allt ligger en bra bit tillbaka i tiden? Du säger att jag tänker inte och tycker inte så nu.
Mm.
Vad tror du?
Ja, det är en bra fråga. Jag hade i somras ett samtal med en bekant som beskrev det hela som att gå i exil. Eller snarare att bli skickad i exil av samhället. Lite grann som det man gjorde förr i tiden under medeltiden i Sverige. Att om någon i bygemenskapen hade begått något slags brott Och sen skickade man den personen utanför bygemenskapen. Det är väl kanske en sådan slags metafor som ligger närmast i hands. Sen huruvida man är välkommen tillbaka till gemenskapen eller inte, det ska ju inte vara låta vara osagt, men jag tänker att, som jag var inne på tidigare, för min del handlar det här om att jag nu väljer att komma ut och berätta om det här, att det här inte definierar mig som person, som den person jag är. Det här är inte Hamid.
Så vem är Hamid idag?
Hamid är en person som gjort upp med sitt förflutna, som genomgått någon slags katarsis. Känner att han fortfarande har mycket kvar att ge Sverige. Där jag tänker att inte minst mitt engagemang i de olika frågorna som jag valde att driva i samhället vittnar om.
Utbildning och integration och sånt.
Jo, men precis. Alltså det räcker ju med att läsa på nyheterna varje dag för att inse att det finns väldigt mycket att göra på det området. Och jag skulle ljuga om jag sa att jag inte haft stunder där jag kände att det här skulle jag vilja skriva om. Där jag liksom uttryckt en frustration över, alltså under de senaste 2 åren, där jag uttryckte en frustration över att man i samhällsdebatten är helt fel ute i att försöka hitta förklaringsteorier till varför vi har den ganska negativa utvecklingen i samhället. Jag tänker exempelvis på kravallerna i våras i vissa av våra utanförskapsområden. Jag tänker på det skenande gängvåldet. Man famlar efter svar och förklaringar till vad det kan bero på. Så det är klart att det finns, det där är ju frågor som jag även tidigare varit engagerad i och jobbat med tidigare också. Så att det är klart att det finns stunder där jag kände att det här skulle jag vilja skriva om.
Vad tror du att du kommer syssla med framåt nu då?
Alltså jag har ambitionen att fortsätta arbeta med den typen av frågor. Alltså jag tror att vi är på många sätt och vis helt fel ute i Sverige när det gäller integrationsfrågor exempelvis. Och där, på det området finns det väldigt, väldigt mycket att göra. Jag tänker att vi i Sverige har under relativt kort tid tagit emot väldigt mycket människor, men man har väldigt lite förståelse för de människor som har kommit till Sverige. Vad är det för samhällen de har lämnat? Vad är det för kulturer de bär med sig? Vad är det för åsikter och känslor de har inför det nya samhället? Och vi har också ett samhälle där man isolerat sig från varandra. Det sker inte så mycket möten. Och det är liksom... jag tror att det har gjort att väldigt många svenskar har en väldigt pessimistisk syn på framtiden i Sverige. Att det här är inte det Sverige det här är inte det Sverige som vi kände som är det tryggaste landet i världen. Alltså den svenska självbilden har ju alltid varit att Sverige är ett väldigt tryggt land. Vi är det bästa landet i världen. Hit vill man söka sig om man vill leva i ett väldigt, väldigt fint samhälle. Tryggt samhälle. Och jag tror att den där bilden har börjat liksom att krackelera. Och då famlar man i panik efter förklaringar, orsaker och lösningar. Och när man befinner sig i en paniksituation så famlar man, alltså greppar man efter enkla förklaringar eller enkla lösningar, som är exempelvis högre, hårdare straff, mer övervakning och den typen av lösningar.
Och där tror du att du skulle kunna bidra. Men skolan, är det en värld som du längtar tillbaka till eller inte alls?
Jo, men jag menar, jag har jobbat nästan hela mitt yrkesliv inom skolans värld, och det är någonting jag kan och varit intresserad av, så att skulle den möjligheten finnas, så absolut, varför inte?
Vi får se vad framtiden bär med sig. Hamid Zafar, stort tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Thank you.
just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.